lyssnat på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag fått hit en lyssnare skulle man kunna säga. Välkommen Janne Berger.
Tackar.
Och lyssnare säger jag för att du har lyssnat på ett av de program som vi har gjort där jag och Lelle Viborg intervjuade Nan Norlinder Nilsson. Och då började hon prata om Bollmora gård och någon som kallade sig morsan. Och då reagerade du.
Ja, för att det finns ju en morsa till som har funnits, fast då kanske lite efter den där morsan som hon kanske var en föregångare.
Ja, för den morsan vi pratade om, det var den här raggarmorsan som tog hand om massa raggare i ekstubben och sånt. Men det fanns en morsa senare som kallades för morsan i Bollmora. Vem var det?
Ja, det var faktiskt min egen morsa.
Det var din morsa som kallade. Det var inte bara du som kallade henne för morsan.
Nej, hon hette ju Ingegärd egentligen, men hon gick alltså under slags smekna morsan. Och det fick hon, tror jag, när hon under perioden jobbade nere på Kringland. Och sen jobbade hon på grottan i många år. Och hon höll på med allt möjligt.
Hon var fritidsledare?
Fritidsledare, mullströvarledare. Hon har varit med i, jag vet inte, alla möjliga varianter utav saker. Hon var faktiskt väldigt känd i Tyresö.
Så när någon säger morsan, så är det din morsa man pratar om?
Ja, om man pratar om den sen från 70-80-talet. Ja. De som har gått på fritidsgårdarna.
Fattar nog vem det är.
De lär veta vem hon var, ja.
Men nu måste vi börja från början. Jan Berger heter du då enligt folkbokföringen. Ja. Janne Berger. När kom du till Tyresö?
Vi flyttade hit dagen för julafton 66. Så det var i jula så här, den 23 december var det faktiskt 50 år sedan vi flyttade in här i Tyresö.
Och hur gammal var du då?
Då hade jag precis fyllt 7 år.
Så du är född vilket år, bara så att de som har ett klasskamrat med dig kan förstå vem du är?
59.
Du är född 59. Var är du född någonstans?
Jag är född inne på, jag tror Allmänna BB någonstans i stan, men då bodde vi i Stuvsta och sen flyttade vi ner till...
Stuvsta vid Huddinge någonstans?
Ja, precis. Mm. En villa där och sen så flyttade vi ner till Järna. Mm. Bodde där något år, farsan köpte en kåk där nere. Men så tyckte de att det var för jobbigt för han jobbade uppe i Västberga. Och så fick vi tag i tomt. De är ju på jaga tomt och sen hittade vi tomt. Jag kommer ihåg till och med när vi var och tittade på tomten. För på den tiden så bokade man upp så att man ville ha tomt. Och de delade ut tomt. Man fick inte välja tomt utan nej, kommunen sa den tomten till er, den till er och den till er.
Och vart hamnade ni någonstans då?
Slottevägen.
Slottevägen i Fårdala.
Ja. Jag minns till och med, jag var kanske bara 5 år, någonting så här, 4-5 år. Jag stod med farsan och jag kommer ihåg att de pratade om Jansson där, de där berget där nere. Så de pekar liksom, det var våran tomt då.
Okej, men alla de husen där i Fårdala är byggda på likartat sätt. Det är liksom, är inte det liksom röda tegelhus och... Hur bestämde man att man, hur man skulle bygga sen då?
Jag vet inte, men det här huset som vi har, det vet jag att jag har fått papperna från där. Det är 2 olika hus som mors och farsan har liksom slagit ihop till ett. Då. Mm. Men på den tiden så är det, jag tror nog att de flesta hus där har källare. Vilket i dagens läge är egentligen ganska ovanligt att bygga källare. Men jag tror de flesta har källare.
Med gillestuga var det va?
Ja, vi hade en ganska stor gillestuga som var under vardagsrummet. Va? För vi hade en vinklad kåk och och det var oljepanna, det var oljehämtat. Liksom, en stor jävla oljepanna fanns det inom, inte de som har det nu har rivit bort det och skaffat något nytt. Liksom, så att,
vad heter din pappa?
Sigurd.
Sigurd.
Fast han kallar för Sigge.
Sigge Berger.
Ja.
Ja. Och du har syskon också?
Ja, 3 stycken.
Som är äldre eller yngre?
Alla yngre.
Alla yngre.
Mats, Eva och Lena.
Också Berger.
Mats heter Berger, Eva heter Dalin numera, syrra Lena, hon var gift i Grekland, hon heter Korkoni Berger numera, okay, tror jag.
Men de flesta av dina syskon bor kvar i Tyresö?
Brorsan har flyttat upp till Tierp. Eva bor uppe i Krusboda, Lena bor i Graningsringen.
Ja, det är bra. Det är mycket Tyresö-anknytning här, så det kan vara många som känner dig och dina systrar. Men nu ska vi prata om eller först ska jag berätta. Var gick du i skolan någonstans? Var hamnade du någonstans när du då i första klass?
Jag gick en termin i Rönninge där vi bodde, medan vi höll på och byggde. Mm. Så att jag kom vårterminen 67 och 1 till Stimmet. Och sen var vi med om att hamna faktiskt... Vi är den enda klass som har gått så mycket som 4,5 år i Forellen. För vi fick gå i tvåan där, för de byggde några paviljong borta i Stimmet. För de hade inte plats för alla unga på den tiden. Så att då var de tvungna att bygga till. Och medan vi väntade på den så hamnade vi i Forellen.
I backen ner där, i den paviljongen som gick på Forellskolan som gick backen ner, eller hur? Ja. Det var där som småklasserna gick på Forellskolan.
Ja,
eller gick ni i stora Forellskolehuset?
Nej, vi gick den andra byggnaden ner för backen.
Man gick under lärarrummet och ner för backen.
Ja.
Det var där vår studio låg förut. I den toaletten som låg längst ner.
Och så, är det? Mm,
ja.
Nej, men så att och då, när de då hade byggt klart den här paviljongen i Stimmet, och så hamnade vi där sen på våren i 268.
Mm-hmm. Hur var det som liten andra gluttare att gå på Forellskolan med alla de högstadieeleverna?
Man stod i matkön och hade alltså några jättar som man tyckte var hur stora som helst framför sig.
Var 15-åringar.
Ja, precis. Att de var inte små, tyckte man på den tiden. Nej. Utan de var ju riktigt stora. Men det gick bra i alla fall. Ja. Det var inga problem. Så att,
på den tiden så växte Bollmora så det knakade. Det kom ju nya barn hela tiden, för det byggdes överallt. Så vi var ett extremt nybyggarsamhälle.
Mm, det kan man definitivt säga. Så att,
fyller du inte på massa elever i era klasser också? Kommer det inte nya elever? Eller var ni samma klass som gick hela vägen?
Några enstaka, men vi var stort, vad jag kan minnas, var vi i stort sett mest detsamma hela tiden i min klass. Utan vi fick kanske några enstaka tillskott någon gång då och då. Ja. Men det var inte några jätteomsättningar. Ja.
Ni gick upp till femman i Stimmet?
Ja, inte riktigt. Vi hamnade ju då, vi fick flytta tillbaka till Stimmet i tvåan där. Så gick vi där i trean. Fyran så hamnade vi i Nybordaskolan.
Jaha, ni gjorde också det.
På den delen som faktiskt är högstadiedelen nu.
Okej.
Okay. Ett år. Sen hamnade vi tillbaka till Stimmet i femman. Sen till Forellen i sexan, sjuan, åtta, nian.
Hade ni samma lärare då som hängde med er på olika ställen?
Alltså på låg och mellan? Jag tror i början vi hade någon. Vi fick i alla fall en nyutexaminerad lärare vid namn Hans Svärd i femman.
Okay.
Och han följde oss sen till sexan i Forellen. Och sen så fick vi Anita Dubois-Paulsen som där är sjuan, åtta, nian.
Henne hade jag också, svenska och franska. Mm.
Tyvärr så har hon tydligen gått bort sedan några år tillbaka.
För det var ju personligheter till lärare på Forellskolan.
Ja, och den bästa lärare jag någonsin har haft var Sixten Hellstrand.
Ah, okay. I kemi och fysik?
Ja, matematik.
Ja. Okay.
Där lärde man sig. Och jag minns liksom hur han var stenhård om man var strulig. Du kunde få en blick så du ville sjunka under jorden om man vill snacka. Och jag minns också att det var någon fredag. Vi hade den sista lektionen i matte på fredagen något år. Och vi hade skött oss skitbra hela veckan. Och halva lektionen har gått och han säger så här: nej, ni har skött er så bra den här veckan och jobbat och inte hållit på att strula. Ni kan gå hem nu. Så att han var alltså schysst. Var du schysst så var han schysst. Var vi struliga, då jäklar, då fick man veta det. Och man lärde sig på hans lektioner. Jag har aldrig haft någon lärare som jag har tyckt är så fruktansvärt bra som han var.
Okay.
Sen finns det ju många andra lärare också som är bra. Ja. Men han var extremt bra.
Vad kul. Efter det, vad gjorde du då? Blev du matte? Gjorde du någonting med matte efter det? I och med att han hade så bra mattelärare. Vad gjorde du på gymnasiet?
Ja, jag tog fordonstekniskt ett år. Och jag är totalt nollad. Jag kunde ingenting om bilen när jag kom dit.
Ja.
Och när jag hoppade av efter ett år, då kunde jag mindre än de klasskamraterna kunde när de började. Så började jag på DK-linje i Kärrtorp.
Vad är det för någonting, DK-linje?
Distribution och kontor.
Ja. Mm.
Och där vet jag att andra året så av någon idiotisk anledning så valde jag teckningen sånt där på hösten. Men bytte till matematik på våren. Då hade jag ett halvår på mig att läsa in det de andra gjorde på ett år. Det hann jag med och var den enda som hann få femma.
Så att matte var din grej?
Jag kan skryta om att jag var skitduktig i matte, men sen ska vi inte prata om svenska och såna här pronomen. Det var jag inte bra på.
Okej. Ja, vad gjorde du sen då? Vad blev det av dig?
Ja, sen började jag jobba. Jag jobbade på det, jag har gjort allt möjligt. Jag har jobbat på McDonalds, jag har jobbat på Gröna Lund i många år. Jag jobbade uppe på fritidskontoret.
I Tyresö?
Ja, det låg ju här ovanför där och ler så det ligger nu.
Mm, just det gjorde jag.
Och Björn Tuvason, om du vet om det.
Det kommer jag inte ihåg. Men vilka hade du med dig uppe? För det fanns ju väldigt mycket personligheter på fritidskontoret i Tyresö.
Ja, det var Hasse Strandell och...
Kire Palm kanske?
Nej, han var inte där. Kire Palm var ju nere på... Han höll ju på med Korpen.
Ja, mycket. Men han var ju också från början. Han var en av de här som började.
Det är möjligt, men det var då så fall innan den här, vad jag minns. Okay. Men jag jobbade åt Björn Tuvason med diverse och handla. Och man hade rekvisitionsblock bland annat. Och jag blev så betrodd. Liksom. Jag hade ett eget rekvisitionsblock, så jag kunde gå och handla i stort sett vad jag ville.
Du var en ärlig typ.
Ja, han visste att jag skötte det. Så jag gick och handlade det, sådana saker vi behövde dit upp. Okay. Och satt, men så att jag hade en väldigt bra... Min titel var egentligen... Han var ju fritidskonsulent. Va? Jag var ju fritidsgårdskonsulentsassistent. En väldigt lång titel.
Ja, bra. Ja. Och sen om vi bara ska summera ditt liv innan vi bara prata om din mamma, för det är egentligen henne vi ska prata om. Men folk som lyssnar på dig vill ju veta, hur gick det för dig sen då?
Ja, jag jobbade på Gröna Lund i många år. Jag började jobba med en firma inne i stan. Jag körde ut handdukar och tvätt och grejer. Jag höll på med till för drygt 10 år sedan. Och sen så började jag köra för en budfirma och tog sen lastbilskort. Jag håller på att köra lastbil nu. Och det jag gillar bäst kör det är schaktbil.
Okej, så lastbil är din grej alltså?
Ja, så att jag trivs bra med det liksom. Det som är så skönt med det liksom, att man behöver inte vara orolig för att man är snuvuddan, utan man sitter ju ensam, man sitter ju inte och smittar ner någon annan på jobbet.
Och det är ganska schyssta lastbilar nu för tiden, va? Ja. Sköna lastbilar.
Ja, och man får någon nyare fräschare. Ja. Sen har man fått kört någon sån gammal jungtan också.
Okej. Nu, Janne Berger, nu ska vi gå över till det vi skulle prata om. Mm. Nu ska vi prata om din mor, alltså hon som kallades morsan. Mm. Vad hette din mor, sa du, så vi upprepar det?
Ingegerd Berger.
Ja. Och vem var hon? Var föddes hon någonstans?
Hon är uppvuxen i Älvsjö, där hennes föräldrar så småningom byggde villa. Och om jag kan nämna det, sen byggde morsan och farsan villa, så har jag byggt villa 3 generationer i rad. Mm. Vilket inte tror jag är så vanligt. Men,
så du har inte tummen mitt i handen apropå fordon?
Nej, men jag byggde inte själv, utan jag har haft... Men jag är byggherre, det är ingen som har bott i huset före mig.
Okej, ja.
Men hon växte upp där och de var 7 barn. Och det var liksom pojke, flicka, alltså pojke på slutet. Hon var 2 utav i barnaskaran. Och hennes 3 äldsta bröder, de spelade rugby bland annat. Så.
Oj.
Och alla 3 spelade i Älvsjö på 50-talet som var svenska mästare. Och 2 utav dem fick spela i landslaget. Och den ena utav dem, Näcke, hans son då, min kusin Kjell Berglund, fick ju sen spela landslaget i hockey. Va? Så att, han har följt i tradition fast bytte sport bara.
Okej.
Men...
Din mamma, vad jobbar hon med? Vad fick hon för jobb?
Jag vet att hon höll alltså på då, hon tog gesällbrev som sömmerska.
Oj.
Och jobbade som sömmerska inne i stan i många år. Och hade väl några roliga incidenter, saker som hände för henne där under åren. Då. Som just då när hon var... Jag minns liksom att hon berättade någon gång slut av 70, runt 80, någonstans där vi satt och tittade på tv hemma. Så var det någon film där Gregory Peck var med i. Och så berättade hon då om att en av kunderna, som det var, tror jag det var 2 systrar, som jag tror bodde här ute i Gimmerstad eller vad det är, någon av dem. De hade den här syateljén. Och en av kunderna var en danska. Hon och hennes man ägde... Ribiograferna. De hette Rigoletto och Rival och allt vad det hette. Och morsan var tydligen den som höll på och gjorde, sydde och fixade hennes kläder hela tiden. Och sen var det 52, så var det en film som hette Snön på Kilimanjaro. Mm. Och då så var Gregor Peck här för att göra promotion för filmen. Och danskarna hade varit där uppe och så hade sagt någonting tydligen till morsan liksom, att ska inte Ingegerd gå och och tittade liksom där. Hon, nej, nästan morsan, hon ville inte hålla på att trängas bland alla skrikande tonårsbrudar, för att Gregory Peck var ju typ den tidens Brad Pitt och så här. Alltså, de tjejerna blev ju skrek utav åtrå åt honom. Va?
Och på den tiden var det inte så många filmstjärnor att välja på. Idag har vi hundratals. Ja. Då var det ett fåtal stora och Gregory Peck var jättestor. Mm.
Mm. Han var megastor.
Alltså. Megastor. Dagens ungdom förstår inte det. För då var det inte så många filmer som kom upp. Så att när Gregory Peck, tyckte man om honom så var det han som gällde. Mm.
Men då var det i alla fall så att danskarna hade sagt, för de jobbade lördagar på den tiden. Danskarna hade bett att morsan skulle efter jobbet på lördagen åka hem till henne på Östermalm. Hämta en klänning som morsan då skulle släpa ut till, eller nu till Älvsjö där hon bodde. Och så ta in henne på måndag morgon för att då fixa ordning med. Men morsan tyckte att hon skulle vara smart. Men vad ska hon åka släpa den fram och tillbaka? Så här, jag åker in lite extra tid på måndag morgon och hämtar den istället. Och så tar han direkt på till jobbet. Så hade de kommit in på måndagen och danskarna hade bara frågat, vad var Ingegärd i lördags? Jag hade Gregory Peck på lunch, jag tänkte Ingegärd skulle få träffa honom. Alltså inte sitta och äta lunch, men kanske kunna få gå fram och skaka hand och säga, hallå Mr. Peck. Och,
det här måste hon ha gränt sig för hela sitt liv, eller hur?
Hon berättade då att hon sov inte på några nätter efter det där, den missen. Alltså, bara att få träffat honom hade ju varit otroligt stort för henne. Men ja, det är sånt som händer. Ja.
Så hon försörjde sig med, det var innan hon fick barn då och sydde.
Ja, innan hon träffade farsan där. Ja. Så att,
och sen hade hon fullt upp för barn och kom hit och fick jobb här i Tyresö.
Ja, vi började ju flytta runt en del innan. Då, så att de gifte sig 58, de träffades 58, så gifte de sig den 13 december 58. Och vi bodde först ute i Stuvsta, i en villa som de hade införskaffat. Och sen så flyttade vi ner till Järna, bodde där ett tag. Sen höll de på att leta det tomt.
Och så hamnade här i Tyresö.
Ja, och då flyttade vi flyttade upp till Rönninge i något år eller sånt där.
Men när ni kom till Tyresö, vad jobbade din mamma med då?
Du, det är jag faktiskt säker på vad hon gjorde.
Nej, hon kanske var hemmafru, för det var ganska många som var det. De hade många barn.
Ja, bland annat så var det en grej som jag tycker var, egentligen var lite sjuk. Det är att hon vill liksom ha, på något sätt ta någon extra, att vi hade en ganska stor villa att ta hand om barn. Men att det var
alltså
någon slags dagmamma eller någon som bodde hemma sen, liksom fostermamma eller något.
Jaha, okay.
Men det sjuka var det, alltså att det krävdes väldigt mycket för att du kunde få vara det åt ett vanligt barn.
Mm.
Men utvecklingsstörda barn, som egentligen kräver mycket mer, det var inga problem. Oj. Så vi hade en hel del utvecklingsstörda barn. Vi hade flera stycken som bodde hemma hos oss som hon tog hand om.
Mm.
Men du måste kanske hålla med om det. Alltså, det är ju sjukt liksom, att de utvecklingsstörda barnen, det var ju liksom, visst varsågod, här, ta hand om det.
Mm.
Men det krävs ju mycket med kunderna. Det var väldigt konstig mentalitet på den tiden. Alltså. Ja,
det har utvecklats lite. Men hur kom det sig att hon hamnade som fritidsledare då? Vet du någonting om det?
Nej, hon jobbade med allt möjligt. Hon höll på med, inom friluftsfrämjandet jobbade hon bland annat väldigt mycket.
Ideellt alltså?
Ja, lite grann. Hon fick ju en del ersättning för att hon var, bland annat, dels så jobbade hon ideellt.
Mm.
Sen var hon både mulle och strövarledare.
Okay,
där fick de en del ersättning och det var till och med så att på strövaren eller mullet så, där, så var jag hjälpledare till henne. Jag fick inte lika bra betalt som hon fick.
Nej.
Men man fick en liten slant. Det var inga stora pengar, men det var en liten slant i alla fall. Och
men kallar du så morsan även när hon var mulleledare?
Nej, utan det har
då kommit. Kallar alla henne för Ingegärd?
Ja, jag tror det. Ja. Så att, den morsan, det kom lite senare.
Mm.
Jag skulle tro att det var nere på Kringland senare som morsan, det namnet dök upp liksom, så att säga.
Mm. Vet du vilket år hon började då som fritidsledare?
Tidigt 70-tal så hamnade hon i alla fall på Nypkärr till att börja med. Och där jobbade hon.
Då var det en nybyggd skola.
Ja, jag vet
det måste den varit då.
Ja, det var nog ganska nybyggt. Jag vet inte exakt vilket år hon började, 71, 72, någonting sånt där. Något, hon jobbade väl ett eller två år. Jag gick i sexan i alla fall, då hade de ju dans där, liksom disco på fredagar, två timmar.
Mm.
Men för att få gå på diskon, då var det tvungen att vara med på danskurs, lära en vanlig dans, foxtrott och allt vad det var.
Bra.
En och en halv timme för att
bra.
Jag ska få gå.
Ja. Det var ju, så du kan dansa nu?
Nej, det är... Det där har jag glömt bort. Men jag lyckades få med mig ganska stor del av min klass på det här.
Okay.
Lyckades på något sätt. Sen när diskot var, då var det en rund ring med stolar. Där var min klass. Och det är jäkla nåda den som försökte gå in och sätta sig ut om du inte var inbjuden till att få sitta med oss där. För det var vårat revir. Alltså.
Okej. Okay. Hur gamla var ni då?
Ja, sexan, vad är man då? 12 år, ja, sådär, okay. Cirka, någonting sånt där. Mm.
Men sen fick din mamma också jobb på grottan.
Ja, men hon hamnade faktiskt ner på Kringlan först.
Kringlan först, det som ligger mitt emot Kumla skolan.
Ja, och där jobbade hon 1-2 år, någonting sådär. Och jag tror att det är där nere från hon har fått namnet, morsan på något sätt. För att, och bland annat så hade de en sån här reseklubb. Och de åkte på en resa ner till Spanien.
Jaha.
Och de höll på, och jag vet att hon hade gjort en grej där hon på en bar hade beställt in en rom och cola. Och bara gjort ordning. Så det var någonting som hade gjort, jag vet inte vad det var, morsan hade slängt ut med armarna bägge och sagt olé.
Mm.
Och så slog hon ut cola, eller den här drinken hon hade beställt. Hon var inte så att hon drack mycket, utan drack vi kanske bara någon drink bara så här, men... Barten hade tydligen torkat upp det där snyggt, helt upp resten av kolan som var kvar i glaset. Då hade tydligen någon unga varit så. Vad gjorde du för någonting, morsan? Jag gjorde så här och lät dunk, så åkte kolan också ut. Och sen när de kom ner tillbaka till Sverige, sen sprang alla ungar där nere. Morsan, och så slängde de ut med armen. Morsan, olé, morsan, olé. Det där fick hon äta upp.
Okay.
Så att, och sen så någon gång 75-76 så hamnade hon uppe på grottan.
Okej. Okay.
Och började jobba där. Och det blev också att jag blev... Hon fixade så att jag fick börja jobba där också.
För grottan har haft många olika perioder som fritidsgård. Hur var grottan då? Berätta om din grotta. För jag var också på grottan när jag var tonåring lite grann. Och Lelle Wiborg som brukar berätta om grottan, han beskriver... Vi har ju olika minnen av grottan.
Mm. Nej... Jag började gå där någon gång 76-77 i och med att morsan gick där. Mm. Och jag började jobba då 77 tror jag var.
Hur gammal var du då?
Det var väl strax innan jag fyllde 18 tror jag som jag började jobba där.
Då var du en stor kille liksom, ja. Bland alla 15-åringar.
Ja.
För det var väl högstadiebarnen som mest, eller högstadieungdomarna som mest var där, va?
Ja, men ändå det var lite uppåt. Vi hade till och med, jag minns att vi hade en äldre gubbe som kom dit ibland. På disco så här. För det var ju alltså ingen ungdomsgård. Va? För ungdomsgård, då har du nedre åldersgräns och en övre.
Just det.
Fritidsgård, då har du nedre åldersgräns men då är ingen övre åldersgräns.
Just
så att alla är välkomna på en fritidsgård.
Men var det många som var äldre som var där? För det var inte så inne.
I början där på första åren så då hade vi väl ett, det fanns väl en del som var uppåt 20, kanske drygt 20 som åkte bil och grejer.
Ja, för att det var väl föräldskolan, föräldskoleungdomarna som gick till grottan, va? Eller bollmorungdomarna.
Ja.
För det var ju liksom väldigt uppdelat, var det på din tid bollis och trollis?
Ja, det var jag kan säga att när morsan jobbade ner på Kringland där, då var det mycket där bollis och sådär.
Och trollis.
Och jag, då gick jag alltså ner på Kringland.
Mm.
Och det var ju snack där nere och då satt jag där, för försvarade jag Bollmora.
Ja.
Sen när man var uppe i Bollmora, va, och då var de snackade om skit om Trollbäcken, då försvarade jag Trollbäcken. Va. Så jag satt och stack mitt emellan och försökte...
Fick du stryk någon gång?
Nej, jag klarade det med.
Ja. För det var nolltolerans mot man fick inte röka på grottan, man fick inte dricka. Fick man röka på grottan?
Du fick röka faktiskt.
Du fick röka då? Okay.
Och det, jag vet inte när vi slutade med det.
Man fick inte vara full, för man gick man ut.
Nej, vi skaffade faktiskt alkoblåsar.
Okay.
Och... bara det att problemet med dem där var att ungarna skulle blåsa i typ 4-5 sekunder, men de blåste bara...
Mm.
Och då trodde att det var bra. Va?
Mm.
Och då hinner inte den reagera. Ah, okay. Och då var man tvungen att hålla för den här luftuttaget, va? Så att de fick trögt att trycka ut för att blåsa länge. Och gav det utslag. Nej, men jag bara käkade en punchpralin och de ljög om allt möjligt.
Ja.
Ja, ut och knallade i så fall. Kom tillbaka om en 20 minuter, någonting sådär. Mm. Gav utslag fortfarande. Nej, glöm det. Mm. Tack och adjö.
Vad var det för verksamhet på grottan då?
Ja, det var ju öppet. Vi hade ju bio, jag får med, det var filmkväll på torsdagar. Vi hade disco på lördagar. Olika typer av aktiviteter. Jag körde med en 10 topplista. De fick rösta fram och hade en 15 topplista. Ett tag sedan bytte jag till. Och 10 topplistan, kommer du ihåg en grupp som heter 10cc?
Ja.
Mm. En av mina favoriter där, det är Dreadlock Holiday. Den är så fruktansvärt bra alltså. Men det var till och med så att ett tag på 10 topplistan så låg det 5 låtar med 10cc på. Och de låg alltså oftast upp i toppen. De hade kunnat ha första, andra, fjärde, sjätte plats och så här. De låg alltså i topp i länge, va? För de var så otroligt populära. Med alla deras låtar då. Så att,
Men din mamma, morsan, vad hade hon för aktiviteter på grottan som gjorde att ungdomarna gillade henne?
Hon tillät väl ganska mycket. Vi hade bland annat ballongdans var populärt. Du vet när de när de var nakna. Och vi hade 3 ungdomar som gjorde det. De var helt nakna.
Och klarade av ballongdansen.
De körde ballongdansen. Men du ska veta det att en av dem var tjej.
Jaha.
Och de övriga delarna kunde inte hon dölja. Bara det nere.
Så det var populärt.
Och det tillät vi.
Jaha, okay.
Vi hade dragshow där bland annat Peter Dicke. Och Jonas Jövinge var helt suveräna. De körde dragshow. Vi körde
det tror jag faktiskt Peter Dicke har berättat här på radion. För han har blivit intervjuad många gånger här på radion.
Ja. Vi körde maratons disco. Det borde Peter Dicke också ha berättat
om. Ja, det
om
har han berättat om.
Att han vann den.
Han vann den.
Och det roliga var liksom att maratondiskot, några år efter att vi hade gjort det, då läste man någonstans en tidning om att någon tyckte, vi har kört Sveriges första maratondiskodans. Vi bara garvade, fan det där körde vi för 3-4 år sedan. Vi garvade bara åt dem. Och sen så minns jag den här grejen att inför Lucian 81 så skulle vi försöka göra någonting stort, gjorde vi här på föräldern. Och jag slängde ut affischer som det var en tjej när jag gick i trafikskolan som minns att min första affisch, alla affischer var A3-storlek.
Okay.
Den första stod det 12/12/81, olika storlekar snett och vint. Och det tejpade jag upp på alla skolor. Ungarna gick tydligen då och frågade, vadå 12/12/81, vad är det för någonting? Vad var det? Alla liksom bara undrar, vad är det för någonting? Sen kom det en ny affisch, någon som talade om att vi hade ett reggband. Kom det någon affisch som talade om att vi hade ett popband. Och sen att det var disco, och vi skulle ha nattbio.
Ni skapade liksom massa nyfikenhet på det viset.
Och den här sättet att annonsera började annonsbyrån göra kanske 10-15 år efter att jag hade gjort det. Det här gjorde jag eget påhitt alltså redan 81. Då. Och då hade vi här inne föräldern. När man gick in liksom innan matsalen, då hade vi kafeteria och klädhängning. Inne i matsalen, då hade vi disco och vi tog bort alla handtag som tur var. Det var en ledare, eller några år senare som vi körde, det var en som tyckte att låt dem sitta kvar. Jag sa att de ska bort, ungarna öppna och släpper in. De gjorde allt för att smita in gratis.
Mm.
Och sen så stängde vi diskot några gånger.
Men var det här alltså från grottan som ordnade diskot?
Ja.
För det var större och bättre?
Ja.
Eller?
Vi fick alltså dit 500 ungar här inne den där gången 81.
Och det funkade?
Det funkade. Och vi hade diskot där inne. Och sen så stängde vi diskot, öppnade in till salen där vi hade ragband som spelade dem. Sen stängde vi själva biografen bit. In och så körde vi disco och så hade de sin utrymme där de kunde fika och snacka och vad.
Ja,
och så stängde man igen och så hade vi popbandet, eller om det var tvärtom, vilken som spelade först, det vet jag inte. Och så körde vi, och sen någon gång 2 på natten, någonting sånt där, och då stängde vi diskot in och så körde vi film.
Men din mamma
ungar skulle vara uppe alltså, till 4 på morgonen liksom, och inte hinna ut och supa och hålla på.
Just
det var det som var tanken.
Just det, för på den tiden så var Lucia en av de värsta dagarna i skolan.
Ja.
För då skulle ungarna upp och lussa för lärarna, va? Och de var fulla. Så mina föräldrar var ju lärare, så jag är van att Lucia morgon så kommer en massa fulla ungdomar hem till oss när jag var liten.
Men just det att de skulle hålla på och kröka på kvällen då innan Lucia 12/12. Och då försökte vi få ner dem dit. Det var ju alltid några som lyckades ta sig in som var onyktra. Men vi gjorde ju allt vad vi kunde. Men vi hade inte bara ledare från grottan, utan det blev ju liksom hela Tyresö. Jag tror även kring när, alltså vi fick alltså ungdomar överallt ifrån i Tyresö för att köra den här grejen. Och det där gjordes alltså 2, minst ett eller två år till efteråt här. Och sen hade vi lite senare, det var inte morsan med, vi hade nere i Simba-sängen. Hade vi det faktiskt också vid ett tillfälle.
Men din morsa tyckte sånt här var kul? Alltså med...
Ja, alltså att aktiviteter där man gör någonting för ungdomar. Vi hade reseklubb liksom för att ut och resa. Vi åkte ner till, någon, det var innan det, hon blev föreståndare, det var Werner Hansen som var föreståndare. Vi åkte ner till Malmö och åkte över till Danmark. Då, till...
Ni gjorde aktiviteter?
Ja, vi försökte hitta på lite saker. Jag körde min topplista där, frågesporter. Vi hade mycket aktiviteter. Ja,
Det här är år som du tycker är ganska roliga att komma ihåg också, va?
Ja.
För du var själv ung.
Ja, och jag gjorde grejer så jag kör... Det blev, som jag tyckte kul, mitt roligaste, det är inte att stå och dansa, utan jag vill stå bakom... Discjockeybås är ju spelat som discjockey. Ja, jag älskar det. Alltså, det är så jävligt roligt. Så länge folk dansar, va, då känner jag ingen trötthet. Och man får en adrenalinkick som är otrolig. Va.
Aha, vad kul.
Och det blev till mig så att jag körde alltså discjockeyskola. Liksom, försökte lära ungdomar liksom, hur man skulle mixa. För vi hade alltså de här nya skivspelarna som var speciella för...
Att röra skivan, ja, för det är så här konstiga ljud också.
De heter tekniskt 1200, liksom, de här skivspelarna som är, idag är jävligt svåra för tag i. De var helt suveräna, de var helt överlägsna.
Man körde igång en skiva och sen körde man igång nästa.
Ja, och sen hade man ska mixa och så ska man kunde pitcha som det heter och du kunde höja och sänka hastigheten lite grann. Och så lyssnade och så skaffade jag sladd så jag kunde lyssna när de höll på och försöka få dem till att ni ska försöka lyssna in det och bromsa in och så att försöka få det samtidigt.
Det var det som bra discjockey kunde göra.
Ja, så försökte man, som det heter, fejda över liksom, att man drog upp den andra och ner den andra liksom, försöker få takten ska ligga
snygga
i.
Snygga övergångar.
Snygga övergångar och så här.
Kul.
Så att jag hade discjockeyskola där faktiskt ett tag på bland ungdomarna också. Så att jag försökte hitta på mycket saker. Så att... Men sen blev det också, jag vet att jag hade alltid killar som var, hatade mig. För man hade ju alltid problemet med...
I och med att du man stoppar massa som inte fick komma in så blir man ju också...
Och ja. Jag var ju mycket...
Var du en stor, stark kille då eller?
Ja, stor var jag, men stark var jag väl inte kanske direkt, men... Det blev även när jag kom ner till föräldrarna. Tyvärr så var det så att vi satt på ledarträffar och sa att ungarna ska av med jackorna in, inga fötter på stolar, bord och grejer. Det var även på grottan. Och en del ledare, jag ska inte säga någon namn, liksom, men en del ledare, de släppte det och struntade in, fast vi hade sagt att vi ska köra det. Men jag var liksom, nej, jackan ska av.
Exakt, det är jättebra.
Och då blev man hatad. Liksom,
fast man blev också respekterad. Hatad och respekterad kan man säga.
Ja, man hoppas det.
Ja, för du, samma sak som du pratade om vet du, Sixten Hellstrand, så var det många elever som liksom sa att de tyckte illa om honom när de i själva verket tyckte att det var jättebra att han satte gränser.
Jag minns en kille, jag tror han hette Peter, som hatade mig som pesten. Och man fick bearbeta honom som 17. Och efter ett år så vet jag att jag gick förbi honom en gång liksom och det låg en stol som var vält vid ett bord. Det var liksom som bås där nere på grottan. Jag sa, kan inte du resa upp den här stolen? Och tänkte, han gör inte det. Och jag gick iväg, jag fortsatte bara gå. Ser sin ögonbrån. Han reser stolen. Och det var bara, shit, det är inte sant.
Han lyder.
Han gjorde det liksom. Men ett år tidigare, då hade det bara, trott helvete din jävel. Hade det varit, va? Men alltså, efter ett år så... Då hade liksom, något hade sjunkit in lite grann på morgonen igen. Så att han...
Jättebra. Men var det lugnt och tryggt på grottan? För att när jag gick, i alla fall i början på föräldraskolan, så tyckte jag att det var lite läskigt att gå ner till grottan. Det kunde vara kännas lite... Det var de tuffa killarna som var där, det var de tuffa tjejerna som var där. Och det röktes utanför, kommer jag ihåg. Men du kanske röktes inne, det kommer jag inte heller... Alltså, men det var det liksom safe?
Jag tycker det. Alltså, jag hade i alla fall inga problem med det. Nej. Jag tycker att det, även om det var... Jag minns att vid något tillfälle, det var någon kille som följde efter mig. Jag gick iväg. Det kändes som att han ville mucka grejer med mig, men jag gick iväg, för jag tillhör inte dem, alltså, jag vill hålla på och bråka. Alltså.
Men var det några bråk på grottan?
Nej, det var inte så jäkla mycket det hände. Det hände väl, va, men jag vet att morsan berättade att vid något tillfälle så var det någon av de här lite större, tuffare killarna som tyckte, han var inte tuff, de tyckte att de var tuffa.
Exakt, så är det.
Som aldrig när han skulle gå in så hade han haft en kniv. Och morsan sagt att den tar jag, den får inte röra mer in. Och han hade tydligen stått och liksom... Passar sig inte, jag sticker dig med kniven. Och morsan har bara sagt, ja du, gör du det? Jag dör, men du hamnar i fängelse. Får jag kniven? Hon fick kniven.
Och hon var duktig på att ta de här ungdomarna?
Ja, hon var inte rädd, utan hon var tuff mot dem, vad jag vet. Så att, och sen så stod vi ju alltid muddra ungarna för att de gick in för att... Och,
ja, visst var det så?
Ja, man muddrar för att de inte ska dra med sig alkohol. De försökte med alla trick de kan.
Det var mellanölstiden det här, va?
Ja. Och även sprit. Och, morsan berättade en gång om en kille som... Hon hade muddrat honom. Och det var ju en trappa ner.
Ja, exakt.
Och när han gick ner, jättebra, klappade honom på ryggen så jättebra att du inte hade något, oj då. Då hade han tagit ett snöre runt halsen och hängde en flaska ner i ländryggen. Va? Där hängde en flaska.
Alla så, tricks.
Ja, så där, efter det så har man lärt mig, så jag har jobbat på en del ställe på Gröna Lund och jobbat på Råsunda.
Ja.
Olika grejer, och jag har sagt till folk. När ni muddrar, kolla ländryggen, för det är så jäkla rätt att någon kan göra en sån grej och hänga flaska. Och kollar på alla andra ställen, men inte där. Va? Ja, det är jättelätt att smuggla in någonting. Ja. Så att, men hon var tuff, hon vågade säga ifrån. Va? Hon gavs inte.
Men din morsa då, som kallas för morsan Ingrid Berger, gick hon en utbildning för att bli fritidsledare?
Nej.
Hon jobbade sig liksom in?
Ja, på den tiden behövdes inte då, så tidigt 70-tal. Alltså, så det behövdes egentligen inte.
Nej.
Utan det var, på något sätt hamnade hon inne på det här och ja, så fortsatte hon bara. Och sen hade vi hade olika, det har varit en del föreståndare i några år, så blev en dansk som heter Werner Hansen som var föreståndare ett tag. Och när han försvann, jag kommer inte ihåg varför han slutade, eller om, jag vet att han gick bort vid någon vända, men jag kommer inte ihåg exakt när det var, men så blev morsan, hon blev föreståndare.
Så hon jobbade till sin pension, kan man säga?
Nej, du.
Gjorde inte hon?
Nej, hon tyckte, hon hade problem med en av cheferna, så hon sa upp sig tyvärr, fast hon hade ett väldigt bra jobb.
Ja.
Så hon jobbade där många, ändå många år till början, 83, 84 eller någonting sånt där.
Vad gjorde hon sen då?
Sen så höll de på med alla möjliga varianter med... hon hade egen syateljé, en butik här borta i Nypkärsvägen. Och hon har jobbat inne i stan. På slutet, sista åren, jobbade hon på Friluftsfrämjandet inne i stan.
Mm-hmm. Bodde hon kvar där då på Slottevägen i Kordala?
Nej, vi sålde det någon gång runt 85. Säkert morsan och farsan skilde sig. Hon har bott på Granusringen, hon har bott på så kallade Vitlöksgränd. I Nypkärsvägen. Jag är lite osäker på om det kan vara några mer ställen hon bodde på. Men hon bodde på några ställen då efter genom åren. Då. På slutet bodde hon på Graningsringen i alla fall.
Men de här åren när hon kallade sig morsan, det var hur många år sammanlagt var det, tror du? Som
ja, det är väl en 10 år i alla fall, ska jag tippa att det var. Men sen var hon ju liksom morsan för alla. Liksom, när hon träffade ungdomar så här efteråt. Alltså,
i
det
centrum, var, de minns henne.
Det var nog fortfarande att det var morsan som de sa. För att hon kallade sig, jag tror många inte ens visste vad hon hette förnamn, utan alla sa morsan. Då, så att...
Kul, ja. Lever hon fortfarande?
Tyvärr inte. Hon dog för ganska exakt 10 år sedan.
10 år sedan?
Torsdagen före midsommar 2007.
Hur gammal blev hon?
73.
73. Men hon hade ett bra liv här i Tyresö?
Ja, det var väl både upp och ner. Va, så att, men jag hoppas och tror att hon i alla fall var ganska nöjd. Va, så att, 4 barn och fick en hel del barnbarn. Och, så att...
Hann hon träffa dina barn?
Mina äldsta, första, ja, men inte de här 2 senaste jag har nu. De var tyvärr, de har aldrig fått träffat mig. Jag har pratat med dem om, sagt om farmor och sa, tyvärr hon är inte kvar, men sagt att hon hade älskat dem. Hon älskade alla hur det än var.
Ja.
Hon var väldigt mycket liksom att, det är till och med så att när vi jobbade på Gröna Lund, vi jobbade alla syskon ett tag på Gröna Lund, alla 4. Och till och med morsan var där och jobbade ett tag. Jag fixade så att hon fick sitta och jobba där lite grann. Okay. Men då var det så att vi kom hem på kvällarna när vi bodde i villan i Tyresö i början 80. Vi hade med oss en jävla massa polare. Så halva huset var ju fullt med ungar. Och då blev, hon hade något liksom barn, liksom, vi var ju 4. Men så var det någon, hon var hennes barn nummer 5, de blev numrerade 6, 7, 8.
Hon hade ett stort hjärta.
Ja, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, någonting, så hade hon uppräckt. Alla, de hade sina egna nummer. Då.
Mm.
Till mig en kille som jag vet, han är lite äldre än mig, Johnny Martinez, som har... spela trumkongasar som bor i en stan. Han hade sitt nummer och brorsan hade varit ihop med någon tjej, så hon fick ett nummer med också.
Så hon, din morsa
hade ihop med killar, ja, som de fick ett nummer, ja, hos hennes barn.
Namnet morsan var ett bra namn på henne.
Det kan man nog säga, tror jag.
Tack så jättemycket, Janne Berger, för att du kom hit och berättade om din mamma, Ingegerd Berger, som kallas för morsan och som jobbar då nere på grottan och i Kringland. Och som många förmodligen känner till. För nu har vi som vanligt dragit över vår programtid. Mitt namn är Ann Sandin Lindgren och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 MHz. Och det här programmet finns även att lyssna på webben eller via podcast. Och adressen till vår webbsida är tyresoradion.se. På återhörande.